Så jag hej och välkommen till veckans Tommy filmar Niklas och Emilio, namnet Tommy Jansson, och med mig ikväll har väl Niklas Lundqvist.
Yes.
Och Emilio Spinetti.
Ja. Bra tips är alltid att tugga ur munnen innan man börjar göra en inledning till ett program.
Jag hade en liten snorkråka i munnen som var tvungen att...
Jävla charmig alltså.
Spolas av. Ja, men ärlig, lyssnarna gillar det. Försöker inte trolla bort sanningen som vissa andra här gör. Hur är du med er?
Det är bra, tackar som frågar.
Jo, det är bra.
Kul att höra. I dam, hur ser... Fy fan, det är krystat. Det är superkrystat alltså, känner jag. Redan nu. Men Niklas, hur ser dagens schema ut?
Vi har i alla fall två stycken hyfsat aktuella filmer. Dels nu i valtider, amerikanska valtider, så har vi The Campaign. Och även... om en president som på ålderns höst börjar döda vampyrer. Ja.
Två hits kan man säga. Beror på hur man ser det.
Ja.
Men innan vi börjar så vill jag fråga en grej. Ni vet, det har ju Disneyland känner ni till i, som är baserat på Walt Disneys karaktärer. Och sen i Japan på något ställe, eller i USA, jag kommer inte ihåg, så är det någon slags Pokémon Land ska de få göra.
Ja, det finns väl redan.
Ja, det kanske finns redan. Och sen är det Hogwarts. Jag vet inte, heter det Hogwarts?
Det heter Wizarding World of Harry Potter i Orlando. Ska också öppnas i Osaka.
Ja, det ska öppnas i Osaka också.
Ja, 2014 tror jag.
Fy fan. Men det som kommer nu är Avatar Land.
Ja.
För det första, Niklas gjorde ju en bekänning för två avsnitt sedan att det här är ju någonting, Avatar-grejen är någonting du har blivit djupt besviken på, Niklas. Vad är det som du trodde det skulle vara?
Nej, i alla fall inte i början liksom, innan man trodde för vad det var. Det var lite för mycket just Disneyland över kanske. Så det kanske är logiskt att det blir just en så här en nöjesfält.
Är du peppad då?
Ja, absolut. Nej, var ska det här göras?
Det är inte bekräftat vart, men det är på planering eller vad man ska säga.
Jag tror det kan bli nice. Så här, fin miljö liksom, och så kan vi självklart ha så här berg-dalbanor baserade på de där flygsakerna.
Ja, precis.
Sen vet jag inte mycket mer vad man skulle ha för åkturer, men den kanske någon sån här åka i flodsak.
Okej.
Okay. Det är ju miljön som känns mest lockande. Med det här djungeltemat.
Ja. Men det är väl som, precis som Harry Potter. De har väl också, jag tror de har 2-3 rides. Sen är det ju bara miljön att liksom gå runt i Hogsmeade.
Och köpa obskyra.
Ja, precis.
Harry Potter-världen är ju ändå en värld som byggs på liksom 6-7 böcker eller någonting sånt där. Alltså de har ju en rätt så fet lore. Avatar har ju bara kommit en film på liksom. Alltså förstår du, Hogwarts...
Men det är inte så mycket som du behöver, det är inte så mycket som du behöver förklara i Avatar-världen. Alltså Hogwarts ska ju bygga upp liksom en miljö med detaljer. I Avatar är det så här, det här är en planet. Det är en djungel. Det finns farliga djur. Alltså det är liksom, det finns ingenting du behöver bygga upp egentligen för att det ska bli så här intressant att gå runt där.
Jo, jag tror ändå det. Alltså, om man tänker på inkomstmässigt också. Alltså det Hogwarts, det här Wizard Palace, vad fan det heter, kommer tjäna på är ju produkterna. Alltså maträtterna och dryckerna som döpta efter de som är i universitet. Alltså i Avatar finns det väl inga så här obskyra maträtter eller drycker liksom?
Nej, men de skulle ju kunna hitta på vad fan de vill och sen döpa efter något djur. Men ingen skulle veta vad det var för djur de har döpt efter.
Det är inte lika kittlande.
Nej, det är det verkligen inte. Men det är just det, men det jag menar är att liksom då behöver vi inte bygga upp en lik... Alltså för att världen är ju väldigt speciell. Alltså liksom alla blommor och träd i Avatar-världen ser ju väldigt speciella ut. I Harry Potter-böckerna ser liksom ett hus i ett hus. De är ju fortfarande i liksom England.
Jag tänker bara mer att det blir så här sektmässigt Avatar. Särskilt den här scenen när de är så här hipprörelse, när de är i en ring och håller på och sjunger massor med så här konstiga... Sen när man går in, det finns en 18-årsgräns också. Det är där de har så här rave-festerna, precis som Avatar.
De har en sån nudist-del liksom.
Ja. Men det Piranha, jag tänkte fråga er
Avatar Edition.
Ja, men det är såklart, om man hade möjligheten så hade man ju gått på det här Avatar Theme Park.
Nu hackar du sönder, jag vet inte om det är bara jag som hör det.
Det är bara du som hör det.
Okej.
Vad var det jag skulle säga? Just det jag tänkte höra är, om ni fick välja, vad skulle ni vilja ha för ett slags theme park som baseras på en film? Du får exakt välja vilket universum som helst.
Alien.
Mm.
Fatta gå runt på liksom typ såhär Nostromo, såhär. Du kan ha...
Diskutera facehugger med föräldrarna.
Ja, men Tommy, du var inte inne i spökhuset i Fuji-Q, eller hur?
Helvete heller.
Nej, men jag har hört förut att de... För det är ett jättekänt spökhus i Tokyo, tror jag pratade om det förut.
Det är världens kändaste spökhus.
Det är skitläskigt. Alltså, det är helt stört. Men grejen är att jag har hört att de förut hade så att man fick liksom en pistol när man gick in. Och så fick man så här skjuta zombies.
Okay.
Riktig pistol.
Ja, skarpa skott. Det var väldigt stor omsättning på folk som jobbade i det där huset. Men det jag kan tänka mig är att man skulle göra någonting sånt. Alltså kanske, du vet, lite laser tag grej på liksom Nostromo, och du får skjuta aliens.
Mm. Nej, men jag särskilt går runt i den här robotdräkten som
vill ha aliens. Det kan vara så här sista delen, så här, sista delen i spökhuset, så får du ta på den där och göra slut på Mother.
Jag vet att du också, Niklas, är väldigt kär i Alien-universumet, men jag vet också att du är väldigt feg, Ari.
Ja.
Hade du gått in i den här filmparken, Alien-filmpark?
Jag vet inte riktigt, jag kanske har fel nu, men fanns det inte typ på det här Sega World i London någon typ av Alien... en nöjes liten såhär nöjesdel. Tommy, okay. Ringer inga klockor? Är det något som jag...
Jag vet inte. Jag tänkte mer om det var Universal Studios för många år sedan. Att det är en sån där liten bana man kutar runt på.
Ja.
Ja, nej. Vad fan var det vi gjorde i Japan? Var det så här Prison Break?
Ja, Prison Break var vi på.
Det var så jävla kul. Det var sjukt roligt.
Ja,
mm. Det var lite för lätt.
Ja, lite för lätt. Men jag kan tänka mig att det skulle vara familjegrej. Men det var kul, man fick springa runt och svara lampor som man skulle gömma sig för.
Men du svarade inte på min fråga, Niklas. Hade du vågat gått in i den här Alien Theme Park?
Ja, det tror jag.
Eller, även för att du vet att det kommer så här, hoppa så här. Lite cheap skills kommer vara, att lite facehuggers. När du sitter och äter din mat med ditt crew liksom. Så här, facehuggers så här, hoppa. Eller någon bara sprattlar och lägger sig på bordet och typ föds en alien ur honom.
Ja, det låter ju spännande. Men nu när jag läser på här så står Alien War was a total reality experience in United Kingdom. Där man gick runt då, ungefär som i Prison Break, fast med Marines som då sköt på aliens som dök upp.
Oj, tufft.
Det också verkar en nedlagd numera.
Oj. Efter 8 dödsfall bestämde han sig för att vi skiter i det.
Här är ju en... jag började söka på det på direkten på internet. Det är någon slags där folk har filmat där inne. Så jag ska titta på det sen efteråt.
Mm. Det står att det öppnade 93 och sen så blev det så här vattenskador efter en översvämning 96. Och sen öppnade de det aldrig igen.
Oj, läskigt. Så var där nu. Det är verkligen. Bara köper allting också. Åh, oh, fan vad coolt. Men Niklas, om du skulle välja då ett universum som?
Jag skulle nog välja från en tv-serie faktiskt. Jag vet inte.
Man bara sitter och hänger i så här dinern och typ beställer blueberry pie och typ pratar i gåtor.
Precis. Det är...
Fan vad jag skulle flippa på folk. Jag skulle bara vara såhär. Så bara, ursäkta, vet du var toaletten är? Så bara, om du går mot skogen och du hör den uppla.
När man sitter och äter så helt plötsligt så kommer det in en dansande dvärg och pratar såhär.
He is my cousin. Jag vill bara ha lite juice.
Nej, fortsätt Niklas.
Nej, det var inte Twin Peaks jag tänkte. Men jag vet inte, har ni hört talas om tv-serien Terra Nova?
Kan du inte bara säga Jurassic Park?
Jo, men Terra Nova, det är ju verkligen så här familje ni såg ju aldrig den här serien, men det är liksom hela familjen kan ha roligt på Terra Nova. Det finns en små, det märker man om man ser serien, att alla ska, hela familjen ska med liksom.
Det finns gungor mellan raptorinhägnaderna.
Ja, exakt. Sen kan du springa till det jagade dinosaurier i djungelpartierna. I och för sig så känns ju det här lite som en variant på dels Jurassic Park som redan finns, och även det här med Avatar med djungelmiljön. Så kanske var en dålig idé.
Ja, nej, men jag gillar det. Femma.
Femma.
Om jag fick välja. Det är svårt, för man vet inte om man vill köra för det visuella, alltså omgivningen, eller om för the rides.
Mm-hmm.
För the rides, det hade jag nog valt. Alltså det känns som om man döper en fin park efter filmen The Avengers.
Mm.
Så nog lyckats rätt så bra. Jag ser ju bara stjärnspäckade rollercoasters som går väldigt snabbt. Medan typ man kanske har så här hörlurar på sig och så drar Tony Stark massor med så här skämt typ på vägen. Stark too fast! Och så.
Fast där är ju verkligen bara för the rides.
Att jag höll på att skämta om The Avengers.
Men där är ju verkligen bara för the rides.
Ja.
Det är ju ingen tuff miljö.
Jag vet inte, man kanske kan bygga upp det där New York som helt så här sönderslag.
Vad kan man inte åka till New York liksom? Nu finns New York i Orlando, Florida.
Ja, men jag tänkte mer typ så här pre-apokalyps New York typ.
Postapokalyptiskt.
Nej.
Pre-apokalyptiskt är ju nu.
Ja, men alltså precis när
det är på New York.
Nej, men precis när det händer. Ja, apokalypsen håller på att ta till liksom. Förstår du vad jag menar? Då blir det lite mer
apokalyptiskt New York. Varken pre eller post på apokalyptiskt New York.
Nej, men jag vill ha pre, jag vill inte ha det där som är. jag vill ha, alltså, precis,
du vill ha liksom apokalypsen är snart här, inte nu, snart. När du, ja, men, när du åker hem, då kommer den.
Ja, men smocken ska ligga i luften liksom. Jag ska vi köra igång då för kvällens första kvällen. Det beror på när man lyssnar på det här. Men
avsnittets
första recension. För fan alltså, jag bara snubblar i mina egna ord. Emilio.
Ja, The Campaign.
Det här har du sett fram emot det, som du och jag har haft en...
Nej, det har jag inte. Alltså okej.
Okay. Lång dispyt om Will Ferrell är bra eller inte.
Ja, och det är väl den här filmen som verkligen får mig att äta upp mina ord, om vi säger så. Jag hävdar fortfarande att Anchorman var väldigt kul när den kom. Den har fortfarande, tycker jag, väldigt quotable saker, I love lamp, etc. Men det här är ju... Nu måste jag ju tyvärr erkänna att det är inte kul. Och Will Ferrell är inte så jävla bra. Och...
Ska vi prata lite vad Campaign handlar först innan vi går in?
Ja. Det här är ju en film om politiska kampanjen mellan Will Ferrell och hans motståndare Zach Galifianakis. Zach Galifianakis för Republikanerna, Will Ferrell för Demokraterna. Och de slåss om ett, vad är det, guvernörspost i var? Någon sån här bumfuck plats någonstans.
Ja,
men det är så jävla tråkig film om en kampanj, och de spelar exakt samma karaktärer som de alltid gör. Det finns inte så mycket att säga om storyn, för det är story. De är politiker och de ska alltså kampanja mot varandra. Och jag såg någon på filmtipset hade skrivit om den här filmen, så de skrev åh, vad kul att få se Zach Galifianakis i en annan typ av roll. Och jag bara, är du helt jävla bakom flötet? Han har ju aldrig spelat något annat än det här.
Nej, jag tänkte på det också i början typ så här. Ja, det är lite annorlunda, men sen tänkte jag typ så här, men det är ju fan, det är ju bara rösten som är annorlunda.
Han är ju till och med samma fucking hundar som i Due Date.
Ja.
Fast det är två den här gången.
Mm.
Alltså det är ju Zach Galifianakis. Och jag älskar Zach Galifianakis. Hans stand-up är askul. Men han har ju aldrig fått spela någonting annat än det här.
Nej.
Will Ferrell, samma där.
Ja, jag hänger med mer upp på Will Ferrell. Enligt mig så tycker inte jag Will Ferrell har gjort något. För jag tycker ju om den här dramafilmen med...
Stranger than Fiction.
Stranger than Fiction,
den är skitbra.
Den gillar jag, för då gör han något helt annat tycker jag ändå. Men sen tycker jag Will Ferrell, alltså... Alla de här vidriga filmerna som jag hatar så sjukt mycket. The Other Guys, Step Brothers, Anchorman. Han spelar ju samma roll hela tiden. Alltså han har samma kroppsrörelse, han har samma röst. Han låter likadant. Han är lika så här skruvad och skriker likadant. Alltså det man kan ju peka ut på direkten liksom vad som kommer hända och hur han kommer bete sig tycker jag.
Ja. Nej. Det är tråkigt.
Ja, in Niklas, jag har hört dig
säga. Jo, men alltså, jag gillade ju Will Ferrell i början. Och jag tror väl att de flesta, kanske de som inte har tröttnat på honom än, tycker väl fortfarande att han är rolig. Men han kör ju som sagt samma grejer och det håller ju bara ett visst tag. Old School tycker jag fortfarande är superkul. Och Step Brothers till viss del också. Men sen han har ju så sjukt många floppar. Jag vet inte om ni har sett Land of the Lost. När han är någon typ av...
Nej, gud.
Så Jurassic Park-komedi. Som är hemsk.
Ja, du har sett den?
Jag har sett den.
För Will Ferrell, för dinosaurierna. Dinosaurierna.
För dinosaurierna, så tänkte jag. Will Ferrell är någon skön bonus, men...
Det... Niklas, jag ser att Niklas är med på någon sån här mailinglista sen så här 1993. Så här, om så här, varenda gång det kommer en dinofilm så får han en så här ping i inboxen liksom.
Ja, exakt. Lite så är det. Men jag känner med den här filmen, den är väldigt så här övertydlig att den ska liksom spela på smutskastning inom amerikansk politik och kampanjer och så vidare. Och det kan vara kul ett litet tag och jag tycker det är lite kul när de ska fixa till Zach Galifianakis karaktär och göra honom till liksom mer amerikansk. De byter ut sina kinesiska hundar till amerikanska hundar och så vidare för att... Men det blir för mycket till slut. Man tröttnar ganska snabbt.
Men grejen är att de gör det så jävla ytligt också. Det är så här, det skulle kunna varit kul om de gick in mer på det där just att byta ut de kinesiska hundarna mot amerikanska liksom, och liksom, alltså om de skulle ta det till den nivån att driva med vad som faktiskt händer inom politiken och att liksom allting ska vara så superamerikanskt. Men det hade jag tyckt varit roligare i sådana fall. Men de gör ju inte det. De liksom fegar ju ur. Och sen går de bara tillbaka till det här att ha de här två karaktärerna så kalla varandra smutsiga saker. Liksom. Och att det är roligt.
Alltså det är ju karaktärerna, alla karaktärer som är i den här filmen. Det är ju de som är tråkiga. Det som är roligt i filmen som jag skrattar till. Det är de här små grejerna som händer lite i bakgrunden när det... Hundar som tittar ut genom ett fönster det... från
jag skrattade där också och tänkte det. Jag tyckte att det kommer vara kul.
Ja, men jag såg det med två kompisar. Vi skrattade i kör då faktiskt. Och sen är det någon annan scen när de gör sin så här PR-video. Jag tror Will Ferrell. Så i slutet så är det en örn som bara kommer in från ingenstans. Så här, bara så små grejer som man inte är alls beredd på. Det är sånt är skitkul. Men tyvärr så hade inte den här filmen. Så många sådana. Eftersom det här är en komedi också så måste jag väl ändå slags recensera det på hur mycket jag skrattade. Och det var inte så många skratt faktiskt. Det var mest, inte frustration var det väl inte heller. Det antar jag att det är mer från Emilio. Men det var mer...
Alltså jag flyttrade någonstans här och där. Hundarna tyckte jag var kul som sagt. Men jag skrattade aldrig.
Nej.
Nej.
Nej men det...
Ja, men om det är det en komedi ska få en att göra så har den ju misslyckats.
Ja, men precis. Ja, men det är väl Will Ferrells fel alltihop tycker jag. Tycker
du
inte?
Du kan inte skylla alla dina problem på Will Ferrell då.
Jo.
Ja. Nej, jag vet inte. Men det finns ju ingen som så här... om man, alltså, Jack, vad heter han? Sudeikis. Heter han så?
Jason Sudeikis.
Jason, ja. Han är ju också med. Han spelar ju också sig själv. Eller inte sig själv, men samma roll som han alltid spelar.
Vad är han känd för? Jag känner att jag har gått för mig förbi. Vad han sysslar med.
Men han är väl känd för det här? Alltså, liksom, det är väl det här han spelar. Alla såna här filmer så är han med.
Okej.
Okay. Vad har han gjort? Han har gjort... Men han är ju Saturday Night Live...
Ja, jag ser bara honom i sketcher hela tiden.
Ja, men han var ju med i, vet inte, Hall Pass.
Åh, fys.
Horrible Bosses var ju med, men han har ju alltid så små roller, typ.
Ja.
Han spelar ju alltid sidekicken till någon, typ.
Mm. Ja, hemsk är han också, då.
Ja. Will Ferrell har dragit ner honom i det här vi tycker inte om dig tunnan som de alla befinner sig i nu. Eller vadå?
Ja, men jag tycker de här namnen har jag tröttnat på för jättelänge sedan. Will Ferrell, alltså jag gillar ju inte ens Baksmällan, de filmerna. Det är för mycket gap och skrik tycker jag nästan är det. Jag skrattar aldrig. Alltså komedimässigt då måste jag ha Big Lebowski. Det är komedi för mig.
För jag gillar ändå Hangover. Alltså då var Zach Galifianakis ny för mig liksom. Mm. Då gillade jag hans karaktär. Men nu har jag ju sett den 8 gånger.
Ja.
Nu vill jag inte ha den mer.
Ja, jag köpte inte ens honom på Hangover.
Det känns som att den här filmen är då, som sagt, två stycken huvudrollsinnehavare som kör lite one trick pony stil, samma roll hela tiden. Så om man gillar säkra kort och liksom man vet vad man får med dem. Men om man vill ha någonting nytt och fräscht och politiskt vasst så får man nog leta annanstans.
Ja, verkligen. För jag tycker de hade kunnat lyckats med det. Alltså det är samma sak med Stepbrothers också. Jag gillar premissen liksom. Här kan man göra roliga grejer. De har liksom instrumenten. Men de utnyttjar inte. Det går ju bara till helvete. Det var kul förstås att jag såg det i förtext. Jag visste inte ens att han var med. Men den Aykroyd.
Mm.
Som också var svindålig, tyckte jag. Eller gjorde inte. Fan vad fet och kort han har blivit.
Det är helt sjukt också.
Ja, men han såg jättekonstig ut.
Hans jacka var jättestor. Det såg ut som att han hade varit jättetjock och sen gått ner till bara jättetjock. Men han hade kvar sin gamla jacka. Jag älskar Dan Aykroyd. Alltså, av rent nostalgiska skäl. Alltså, Blues Brothers är typ en av mina favoritfilmer ever. Men jag blir bara så här, det är liksom ont i hjärtat att se honom i det här.
Niklas hatar Blues Brothers. Nästa och sista jävla pissfilmen då. Nu har jag spoilat vad jag tycker om det. Då får du ta över, Niklas.
Ja, det här är då någon sorts blandning av historisk drama, action, fantasy, skräck. Det är många genrer i en och samma film.
Ett
karaktärsporträtt av Abraham Lincoln. Om man inte orkar vänta på Steven Spielbergs version så kommer här ett annat.
Det här är prequel.
Prequel. Här är i alla fall, vid sidan om att han är president och ska avskaffa slaveriet och så vidare, så dödar han även vampyrer. Handlingen är ju helt vansinnig.
Fickorna är fulla av, eller att göra listan är nästan.
Ja, mycket att stå i.
Ja.
Vi får i alla fall, om man köper den här premissen så... ja, det gör man väl antagligen.
Ja, men första gången jag hörde om det här var rätt så länge sedan, 2 år sedan eller vad det var, när de snackade om att de skulle... Det är ju baserat på en bok ju, kan vi säga. Men det var ju, då tyckte jag det lät faktiskt jättekult, själva premissen. Jag gillar när de gör sånt här. Ta någon slags, inte levande gestalt, men som har levt förut, som betyder mycket och liksom knullar hans historia. Verkligen, rapearen.
Man tar sig vissa friheter, om man säger.
Vissa, du. Ja,
alltså det inleds då med att vi får träffa honom som ung, Abraham Lincoln, när hans mamma dödas av en vampyr. Och så får vi följa hur han växer upp och sen hans hatet mot vampyrer gör att han tar värvning, kan man säga, hos någon snubbe som lär honom konsten att döda vampyrer. Och sen så...
Nick Cooper är det ju.
Just det.
Så det är Benjamin Walker, kan vi säga, också.
Som spelar Lincoln.
Mm.
Men, och sen så kommer han även in på en politisk bana. Det går liksom som en, det här slaveriet, grejen går som en röd tråd mellan, det har en väldigt stor del av handlingen, såklart. Och så på något sätt så har man vävt ihop det här med hans vampyrdödande. Och ja, det...
Men det låter ju coolt tycker jag om då faktiskt.
Ja, men det är ju gjort så jävla konstigt. Alltså det är liksom, jag tycker det skulle vara coolt om man hade gjort det någonting med att hans vampyrdödande hade lett honom in på politikens bana eller någonting. Att han kämpar, att det visar sig att ja, typ vampyren har tagit över liksom politiken också, så han måste så här rota ut dem därifrån. Och, men det är så här, det är bara så här, jag är vampyrdödare och förresten så är jag också politiker.
Ja, det var den tidens Clark Kent nästan, känns det.
När jag tar på mig den här hatten kan ingen känna igen mig längre.
Men grejen är, jag märkte i början av filmen, det visste inte jag, det kanske ni visste, men att den är producerad av bland annat Tim Burton.
Ja, jo, men du visste.
Kände ni av det här att Tim Burton hade varit med och gjort haft finger med i spelet? Eller?
Men det är ju lite så här det estetiska, men mer än så är det väl inte. Alltså det är liksom lite så Sleepy Hollow-dimman.
Ja, är det verkligen det? Jag tycker det är mer... Den var lik Sherlock Holmes-estetiken.
Ja, jo, det är den ju. Alltså, bra, men om jag tänker på Tim Burton så tänker jag lite på Sleepy Hollow. Men,
det var det jag tänkte på precis när jag såg hans namn. Såhär, ooh, nej! Undrar vad han har varit här och såhär, förstört med nu då? Och sen när jag såg klart filmen så tänkte jag, nej, varför var inte han med och förstörde eller liksom gjorde den bättre? Alltså, om den hade, jag tror den hade blivit coolare om de hade det här lite mer... Burton-estetiken som Sleepy Hollow, som jag tycker den inte alls har.
Alltså jag tycker
grejen är, ja, alltså, men då skulle du ju vilja ha en gammal Tim Burton, eller rättare sagt en ung Tim Burton gjort det här, för att...
Jo, men det är skitsamma. Det jag pratade om är själva estetiken, att det är i så fall Sleepy Hollow. Vad skulle du säga, Niklas?
Jo, alltså jag tycker att den här känns ganska plastig och effekterna är väl, ja, jag vet inte. Det är den här regissören. Hans namn uttalas, tror jag, Timur Bekmambetov eller någonting. Han slog igenom med ryska filmen Nightwatch, som var en väldigt så här häftig vampyrfilm som liksom tog en vampyrgenren i en ny riktning, lite coolare. Men sen så har det varit mest skräp han har varit inblandad i. Det är de här filmerna Wanted, Apollo 18, The Darkest Hour, som vi pratade om inte så länge sedan. Så jag tyckte att det kändes på förhand som att det här kanske inte skulle bli så jäkla bra, skulle bli en liknande film med för mycket olika genrer och att de inte skulle kunna sy ihop det. Det tycker jag inte de lyckades med.
Jag måste dock ge den här filmen cred för att den har den mest innovativa användningen av CG-hästar jag någonsin sett.
Åh, fy fan vad... Alltså, vadå? Derp! Då skrattade jag. Såg ni inte hästarna hur de såg ut? Uttrycken, de såg helt utvecklingsstörda.
De såg så jävligt zombiehästar. Men det är bara såhär, när en vampyr i en så springande hästklunga, eller vad fan man ska kalla den, hästjord eller någonting. När en vampyr hoppar ner och tar tag i en häst i klöven och börjar snurra den runt sig och kasta den på Abraham Lincoln. Då är jag såhär, okej, jag är med. Vi kör på det här.
Och sen börjar de hoppa på deras rygga som det vore någon slags krokodilen. Den scenen tycker jag är jättekonstig faktiskt. Den,
precis som alligatorerna
att man får såna här konstiga såhär Man får så här konstiga close-ups på hästarnas ansikten också. De har konstiga så här uttryck, typ så här. De skelar med ögonen. Men man märkte ju också att det här... ni såg den inte i 3D, antar jag?
Nej.
Den var väldigt anpassad för 3D. Det är en scen i början när de tar en piska mot kameralinsen. Och så är det någon slags så här slow motion. Att man ska känna den där piskan komma åt sig. Sen tyckte jag också... klippningen, alltså när de gör alla fighting-scener, de har ju någon slags så här Guy Ritchie-estetik som Sherlock Holmes använder väldigt mycket, till exempel att man snabbspolar och sen går det liksom slow motion när det händer något tufft, och sen snabbspolar man fram och sen liksom slow motion igen, och det här är ju en teknik de använder typ så här 50 gånger, alltså så fort det är lite action, så förstår ni vad jag menar?
Tröttsamt ganska fort.
Väldigt tröttsamt faktiskt.
Jag måste också kommentera på hans Instabeard. För att det är liksom, de klipper ju i så här filmen lite så här jag vill nästan använda ordet oprovocerat. Men de klipper liksom där lite i tiden. Att så här, nu har hans politiska karriär gått framåt. Nu har han ett skägg. Och det är bara så här. Att de använder hans skägg som en så här... grejen är att alla får helt plötsligt skägg.
Ja, massa lös skägg som de skriver omkring.
Hans polare också så här, nu har jag skägg. Det betyder att tiden har gått.
Var det bara jag som reagerade på att när han fick skägget, Lincoln, att han blev oerhört lik Liam Neeson?
Det var nog bara...
Berätta mer.
Nej, men jag tyckte absolut att så här, oj, den här killen, han skulle kunna spela Liam Neeson. Och så gick jag in och kollade lite på Benjamin Walker. Visade sig att han har faktiskt spelat en ung Liam Neeson i den här filmen Kinsey. Har ni sett?
Ja.
Så det... Då var det ju...
Ja, men jag förstår vad du menar. Jag kan också säga det faktiskt. Ja. En ung Liam Neeson.
Ja.
Men det som är stört är att för de sminkade ju honom så jättemycket så han såg så här mycket äldre ut.
Ja, de andra åldrades inte lika mycket.
Sen... Eller hur? Hans fru.
Ja, hon var en sån här vampyr. Hon stannade
ja, alltså, hon fick lite gråare hår, men hennes hy var ju fortfarande perfekt.
Ja, mycket märkligt.
Men Niklas, du gillar inte den här filmen, låter det som.
Nej, alltså jag tyckte den var rätt kul typ första 30 minuterna när liksom hela det här universumet sattes upp och sen tyckte jag att gradvis blev tråkigare och tråkigare på slutet.
Vad var den förlorade på då?
Gick inte att ta det på allvar. Filmen kändes som att den tog sig själv på väldigt stort allvar. Jag trodde att den skulle bli mer så här skoj. Men den
jakten försökte... på den försvunna skatten.
Ja, lite så.
Hoppa i lite, wow!
Lite sånt hade behövts.
Alltid.
Men det jag tycker det föll på mest var att den förlitade sig för mycket på men det är ju bara en film fysik. Alltså att liksom det var väldigt mycket så här. Nej, men det där hade aldrig hänt liksom, och att den använde det för mycket. Så att det blev bara jättekonstigt.
Ja.
Det är vad jag menar.
Det skar sig lite, tycker jag, mellan liksom storyn och utförandet, eller hur?
Ja, precis. Liksom så här, typ saker som att han skar av ett helt jävla tjockt rep medan han med en kniv i munnen, en så här fickkniv han håller i munnen medan han hänger upp och ner, så gör han sit-up som är en så snabb rörelse, hugger han av ett helt fucking rep.
Ja.
Det är bara såhär, Abraham ju.
Det är bara såhär, nej. Och såhär, hugger igenom en hel stockträ med ett slag, nej. Och såhär, slänger hästar, bara nej. Alltså det var för många sådana grejer. Samtidigt som den ska försöka vara såhär, liksom verklighetstrogen, liksom på något sätt.
Alltså vad hade man velat sett då? För det här var ju någon slags actionfilm faktiskt. Det var ju väldigt tråkiga dialoger som man inte brydde sig. Man satt ju mest bara och väntade tills de skulle börja slåss.
Mm.
Tugget var ju inte alls kul. Men jag tänkte mig om man skulle ha... Om man fick välja dem, skulle man gjort lite mer så här surrealistiskt Tim Burton-universum. Eller om man skulle dra åt någon slags så här mörkare håll liksom. Att den inte skulle vara så liksom så här actionspäckad med specialeffekter. Utan han var en vampyrdödare, men att man gör det lite mer läskigare.
Jag hade nog velat ta den åt det hållet. Alltså en mörkare, mer liksom förankrad film.
Mm. Alltså det här skulle kunna ha hänt nästan.
Ja, precis. Ja. Liksom, det här är historien vi aldrig fick höra om Honest Abe.
Vad skulle du valt, Niklas?
Jag vill också ha en lite mörkare. Mörkare är alltid bättre.
Typ som Batman.
Typ som Iron Man 3.
Mm.
Emilio, ja. Vad är det du ska presentera nu då?
Jag ska presentera min lista.
Mm. Som jag alltid har. Det är min favoritdel i det här podcasten. Det är någonting med lister som jag blir alldeles... Jag vet inte.
That's why they cast me as Schindler. I'm always making lists.
Är inte ni så också? Så fort det är någon som har listat någonting på internet. Eller ska säga, de 10 bästa... Jag vet inte vad som helst. Posterna, filmposterna. Då klickar man på, jag är snabb då alltså.
Nej, det gör jag nog faktiskt inte.
Du gör inte det?
Nej.
Niklas?
Om det kommer något spännande, typ så här, de 10 häftigaste dödsscenerna i film, då kanske jag skulle kasta mig över. Emilio, vad handlar listan om?
De topp 3 bästa dödsscenerna.
Det är inte klokt.
Det är helt sjukt. Det är nästan som att jag har skrivit det på Facebook.
Ja.
Vilken mindfuck.
Verkligen.
Nej, men det är faktiskt inte... Jag ska inte säga att det är de topp 3 bästa dödsscenerna, för det är det verkligen inte. Men... det är de 3 dödsscenerna som jag kanske kallar det, de har blivit någon form av minnesvärda scenerna i, liksom, när jag tänker dödsscener så var det de här de 3 första jag kommer att tänka på. Och jag tänkte just dödsscener just att spinna vidare lite på vårt Halloween tema nu i helgen.
Men innan du fortsätter, vad har de här dödsscenerna betytt för dig, eller vill du avslöja det senare? Jag förstår inte.
Nej, alltså det är inte, alltså vi kan ta det när vi tar dem. Helt enkelt. Men vi börjar så här. Vi börjar på plats nummer 3 direkt.
Jag har försökt döda Tommy så här en gång. Eller vadå?
Nej. Men min första dödsscen är från Trick or Treat. En film som vi har pratat om flera gånger.
Trick or Treat heter det.
Ja, precis. Trick or Treat. Och det är den första dödsscenen i filmen när hon tjejen, som inte kommer ihåg vad hon heter, som är med i överallt, känns som den blonda bruden.
du måste ha din research klar och... Nej, det skiter du i.
Ja, när hon dör i början av filmen. Det är någonting med den scenen som jag tycker är så här. Den hänger kvar. Hon blir så här mördad av en liten pojke med en klubba som så här hugger ihjäl henne. I hennes egen trädgård. Och sen kommer hennes man ut. Medan hennes man sitter och kollar på porr för det första. Och sen kommer han ut och letar efter henne. Och så hänger alla hennes kroppsdelar i deras trädgård. Liksom. Men han märker ju inte det, som det är Halloween. Så han tror att det är bara del av deras dekor. Såhär. Och jag vet inte, det är någonting med den scenen som jag tycker är sjukt obehagligt. Faktiskt.
En väldigt underskattad film tycker jag faktiskt. Den har inte fått en... beröm som den förtjänar nästan.
Den är helt underbar.
Ja, den kom och den försvann väldigt snabbt, känns som.
Den är ju en underbar Halloween-film.
Ja, nej, men jag älskar den. Var inte jag som rekommenderade den till dig? Det var jag, ja.
Det var det.
Mm, det är väldigt nöjd. Men Klas, har du sett den här?
Jag försöker komma på vad det är för någonting. För om vi har pratat om den flera gånger så måste jag ha sovit de gångerna. För jag har inte talat om det här.
Trick or Treat. Ska vi bara kort... fatta vad det är för film då, för jag tror den går över huvudet på rätt så många faktiskt.
Ja, berätta.
Det är små korta historier om lite olika människor, lite olika gäng av människor.
Som de här 3 barnen stöter på vägen.
Ja, alltså det är under en kväll av Halloween så får man följa lite olika personer och sen varje historia vävs liksom ihop med varandra på något så här snyggt sätt. Mm. Och så får man veta lite så här, lite vad bakgrundshistorier till de klippen man redan har sett.
Påsen knyts ihop i slutet rejält kan man ju säga faktiskt. Ja. Det är ju små episoder, alltså små skräckhistorier man får följa sen.
Hur många är det? Kanske 4 stycken eller någonting?
Max.
Ja. Anna Paquin är med.
Ja, jag skulle vilja se om den här filmen faktiskt. Niklas, vi får ha en sån där skräckfilmskväll
igen. Ja,
nu låter det som att jag inte vill att Emilio ska vara med för de som inte känner oss. Men Emilio vill ju aldrig komma. Och bor alldeles för långt ifrån. Så han kommer inte.
Nej.
Om det inte bjuds på sprit. Plats nummer 2.
Plats nummer 2 är en dödsscen vi faktiskt redan har pratat om i podcasten idag. Och det är när Kane dör i Alien. Mm. När han sitter och käkar frukost och sen börjar hosta lite. Och sen ser man i hans ansikte att fan, det här är inte lugnt. Och sen bara slänger han sig över matbordet och bara... Det är en sån där scen som verkligen hänger med alla.
Ja, den är ju ikonisk.
Ikonisk. Ja.
Det var nog den första filmen som jag har fått mardröm av, för att jag kan komma ihåg. Såg den när jag var väldigt ung. Vad var det? 8 år kanske var när jag såg den scenen. Fy fan.
Ja. Nej, men det är verkligen en så här riktigt mäktig dödsscen. När den här grejen bara så här sticker upp ur hans mage och bara tittar runt på hans crew. och man ser liksom i bakgrunden lite så här oskarpt, vet du, skärper djupet ligger långt fram, så ser man bara hans hand ligger och skaka lite på bordet så här, rycka, ja. Det är riktigt snyggt.
De hade ju, det är lite roligt kuriosa om den här scenen, de hade ju inte förvarnat crewet att det skulle spruta blod ur John Hurts bröst. Så de satte ju bara såna här reaktionsbilder på människorna runt omkring. Och sen helt plötsligt så bara, från ingenstans så bara sprutade blod från. Så de skulle få, den här chocken skulle vara så, bli så autentisk som möjligt. Vilket de lyckas med tycker jag. Särskilt hon, och vad heter hon nu igen? Hon
Veronica Cartwright.
Ja, ah, hennes reaktion är helt underbar. Superchockad verkligen.
Hon som fick mest blod på sig.
Ja, ah, men det är hennes chock i någon slags här. Hon skriker ju inte, hon står bara mest och stirrar och bara, vad fan är det som händer?
Underbart, jag älskar när de gör sånt. Plats nummer ett. Och den här kan bli... det kan bli debatt om det här tänkte jag säga, men det blir verkligen inte. Men det är när från Batman Returns, när Christopher Walken knuffar ut Michelle Pfeiffer ur ett fönster. Och hon faller från den här skyskrapan, typ dör, halvta kommer tillbaka till liv. Och de här katterna bara går runt och äter på hennes finger. Alltså det är så vidrigt. Dels för Christopher Walken är en så jävla vidrig karaktär. Han är ju skitläskig, bara som han är. Men, och sen just de här katterna som bara hoppar runt, och när de sitter och tuggar på hennes finger, alltså jag känner det liksom i ryggraden när jag kollar på det här. Det är som en liten så här korv som de sitter och så här nibblar på. Ja, ni håller inte med mig?
Ja, jag vet inte.
Michelle Pfeiffers fingrar blir lapade av katter. Ja, sköt mig ner den här listan
ni
igen
nu.
Ni
måste erkänna att det är skitvidrigt.
Nja, sådär.
Du är ju död inombords, Niklas.
Ja, jag kände ingenting när folk fingrarna tuggade på katter. Jag tycker det är skönt. Min katt brukar tugga på mina fingrar ibland och jag tycker det är okej. Så farligt är det inte.
Jag kan se det på tv-soffan och bara sträcker fram handen så kommer en katt och börjar tugga.
Börjar tugga lite.
Jag får bara massor med snusk i huvudet, förlåt. Den tiden på... Ja, men berätta mer Emil, varför har du valt just de här då? Har du fått mardröm av dem eller?
Nej, men det är bara såna här dödsscener som har hängt med. Alltså det är så här, när jag tänker på Batman Returns så är det första jag tänker på så är det den här scenen. Mm. Och jag vet inte, det är bara såna scener som hänger med mig. Jag tycker den är så här obehaglig på något sätt. Alltså, det är, som jag sa i början, det är inte de så här bästa dödsscener. Det är bara så här, de som har, som jag tycker är så här minnesvärda för mig.
Ja.
Mm. Vad har ni några så här, som är, vad är en minnesvärd dödsscen för er?
För mig måste det vara väldigt mycket blod. Alltså jag tycker Alien 1-scenen så gjorde den en slags spot on faktiskt.
Mm.
Som Niklas sa också, ikonisk scen. Men jag får tänka lite, Niklas, du kan ta över så länge.
Jag vill också ha det så mycket splatter som möjligt. Blod och splatter och kroppsdelar som flyger överallt. Det ska vara desto bättre. Ja, spontant tänker jag på en i Robocop. När de här hejdukarna på slutet här i den här fabriken som han, av någon anledning får han någon typ av någon så här vätska på sig som gör att han börjar smälta. Jag vet inte vad det är för någonting. Det är syra. Ett syrabad får han, tror jag. Så börjar han ruttna liksom. Han går omkring på det här området som en sån här zombie typ. Och man ser att shit, han kommer inte leva länge till.
Han mår inte bra.
Han mår inte bra. Och sen kommer en av hans skurkkompisar med bilen och kör på honom. Så att han bara exploderar på bilen. Plush, blir bara slem kvar. Sånt tycker jag.
Då tänker jag på Raiders of the Lost Ark. När Toth, nazin i slutet, när de öppnar arken och han så smälter bort. Och man ser alla hans lager av så här hud och muskler och skit. Alltså, jag rinner av hans skalle. Ja.
sånt gillar jag också.
Det är också en så här sjukt cool dödsscen. Jag har skrivit den här lite inom parentes på den här listan.
Mm. Sen även jag tycker James Bond-filmerna är ganska bra på att hitta så här sköna sätt att ta livet av folk. Jag tror det är i andra filmen med Timothy Dalton, vad den nu, Tid för hämnd tror jag den heter på oss.
Säg inte att det är Tryckkammaren.
Jo.
Fan, den mår jag dåligt av när jag ser den. Alltså.
Den tycker jag är ganska obehaglig. Men de stänger in en av skurkarna i någon typ av tryckkammare och så börjar skruva upp trycket och man ser att hans skalle börjar liksom svälla och att han bara, det gör ont i öronen. Och så en stor jävla blodigt plopp. Så sprängs huvudet på honom. Sånt gillar vi också.
Ja, verkligen. Jag sitter och tänker fortfarande. Om jag tar bort från splatterscener och sånt där, så älskar jag ju dödsscener i såna här westernfilmer faktiskt. De brukar ju avgöras rätt så snyggt. Särskilt den här harmonika, om ni har sett den. Once Upon a Time in the West heter den väl i Europa eller USA eller någon liknande.
Nej, den har jag faktiskt inte sett, men jag vet vilken det är.
Sergio Leones, jag vet inte, helt svinbra är den. Men det handlar ju om, vad heter han, Charles Bronsons, att han ska ge hem på Henry Fonda. Det får man ju reda snabbt i början. De har hängt upp hans pappa på någon slags, mitt i öknen, inte något träd, jag vet inte vad det heter, men det går som en slags så här, upp- och nedvänt U av så här, jordsten, förstår ni vad jag menar? Som bara finns i så här, öknen. Jag vet inte vad man kan kalla det för.
Och så har de hängt urholkat berg liksom typ.
Ja, ah, precis. Och så har de hängt ett rep runt det. Och så har de tagit hans pappa. Och medan Charles Bronson, ung Charles Bronson, har sin pappa på axlarna. Och så sätter de in en harmonika i munnen på honom. Och så står de där. Henry Fonda och hans kompanjoner och väntar ut honom. En som dricker vatten till. Så att Charles Bronson ska liksom av utmattning bara ramla ner på marken. Så hans pappa blir hängt. Så han blir... Det är han som dödar sin egen pappa. Den scenen är, jag kan säga hur många gånger som helst. Den är helt underbar. Och så är det en sån här lång tagning i början. Once in one cut liksom. En åkning som är helt magnifik.
Det låter som att det är en scen som är jobbig att se på något sätt. För att det är
så... Ja, om man söker på YouTube så finns det en arcade. Det är någon som, ni vet när folk brukar så här, klippa ihop från sin favoritfilm såna här coola scener.
Mm.
Och så har de någon slags musik som går. Då var det någon som tog Arcade Fire-låten. Nu kommer jag inte ihåg vad den heter. Men det är en Arcade Fire-låt som de inte släppte någon musikvideo till. Och så tog han en så här collage från harmonika. Och då har han med den här scenen i början som synkar extremt. Det är nästan som det är en musikvideo. Det är många som tror det också som har sett den här. Den här har ju fått extremt många hits också på YouTube. Så jag rekommenderar att titta på den faktiskt. Mm. Sök väl på Arcade Fire och sen kan man väl söka på harmonika eller Once Upon a Time in the West, så kommer den upp på direkten.
Ja, absolut.
En bra låt också, det är nog Arcade Fires bästa. Bara för att komma inte ihåg. Men det man kan inte avslöja allt för lyssnarna. Det måste bli lite spännande.
Absolut.
Mm. Men är du nöjd med din jävla lista?
Jag är jävligt nöjd.
Mm. Är du nöjd med eller? Lista, Niklas.
Tänk noga på fan du säger nu, Niklas.
Började bra och blev gradvis sämre.
Jävla.
Fy fan vad taskigt. Det är det taskigaste jag har hört alltså, från hans söta lilla mun.
Mm.
Ska vi ta och rekommendera någonting och sen...
Det gör vi.
My Body is a Cage heter låten förresten som jag pratade om med Arcade Fire.
Mm.
Vet ni vilken det är då?
Nej.
Nej, klart jag inte vet. Då får du ta och börja rekommendera någonting istället då, Niklas.
Mm. Vi pratade ju nu tidigare i programmet om att ja, ni föreslog att man skulle göra nöjespark av Twin Peaks. Jag kom lite nära det nu här i veckan när jag gick på ett café här i Stockholm som heter...
Har du något i min klass eller skola att göra också, det där jävla kaféet?
Ja, det hänger ihop med en skola där på Hagagatan. Som heter Café Mimer. Och så går man in där och ska beställa kaffe. Och någon torr macka. Och sen så spelar de bakom disken Twin Peaks soundtracket. Och då blir man ju så bara glad. Och kaffesugen.
Den där torra mackan blev plötsligt genast mycket fuktigare.
Absolut. Den smälte i munnen.
Säljer de någonting så här Blueberry Pie och sånt där som har Twin Peaks? Eller varför spelar de Twin Peaks-musik?
Grejen är att jag tror att tjejen som stod i kassan kanske gillar Twin Peaks och valde att spela den.
Just då bara.
Det jag tror inte att det är. De har inget tema.
Det är inte så att Twin Peaks-fredag.
Twin Peaks-fredag, tyvärr inte.
Twin Peaks-torsdag kanske skulle vara.
Det kaféet vill jag rekommendera i alla fall. För att sånt här...
Vart ligger det, sa du?
Hagagatan, 25.
I Stockholm, så man bor utanför Stockholm, så är man fakt med andra ord.
Ja, det är faktiskt. Det här är bara en rekommendation för Stockholm.
Väldigt lokal rekommendation.
Får man göra en snabb kaffe och bara lyssna på soundtracket hemma?
Så kan man också göra.
Ja.
Ja, det var min.
Jag har blivit helt...
Pappa, tror jag skulle säga. Åh, jävlar vilken bomb det hade varit.
Nej, men jag blev helt förälder, så jag har precis upptäckt Harry Potter.
Rekommenderar att använda kondom.
Kanske nästa vecka. Det ska man göra. Man ska använda kondom. Jag hörde på nyheterna om dagen att gonorré börjar bli, eller kan bli botligt. Så akta er, alla människor där ute. Ja. Men jag har precis upptäckt Harry Potter och jag har ett kapitel kvar i sista boken plus epilogen, och där är så jävla bra tycker jag. Och min rekommendation är att ladda ner audioböckerna, ljudböckerna kanske heter det på svenska. För de finns på pottermore.com och du kan få alla böcker för typ 2250 spänn för alla sju, eller 240 kronor styck. Och det är Stephen Fry som läser, och det är sjukt bra. Så ladda ner dem. De är jävligt bra faktiskt.
Stephen Fry. Det brukar komma en sån där snorkråka igen i munnen. Mm. Nej, men för de som inte vet, det är ju han som var med och skapade Office med Richard Gervais, och så var han ju rösten för i Portal 2 för, vad heter det? Atlas? Nej?
Nu blandar du ihop det. Du blandar ihop
med Stephen Merchant.
Ja, jävlar! Hej då!
Vad fan håller de på att skapa det?
Just det, Stephen Fry är ju han jag hatar så sjukt mycket. Han som när de åker runt och äter, är det inte det? Nej, har jag blandat ihop igen?
Jag vet inte vem Stephen Fry är, eller hur?
Jo, det vet vi visst det. Men då kan vi blanda ihop dem. Det kan ju hända vem som helst.
Stephen Fry leder tv-programmet QI, bland annat i England. Han spelar nyhetsankarkillen i V for Vendetta.
Just det.
En väldigt, väldigt sympatisk...
Det är tre Steven nu jag håller på och...
Vad Tommy än säger, så är han väldigt mycket älskvärd människa. Han verkar jätte...
Nej, men jag ska fan stå för det. Jag hatar honom också. Han är ju britt ju.
Ja, det är han.
Nej, men han läser faktiskt de här böckerna otroligt bra. Så skaffa de här. Pottermore.com.
Ja, tyvärr, jag har inte kommit på någonting. Nej, men jag har precis börjat spela Persona 4 och det verkar svinbra. Så jag säger, om man har missat massor med JRPG som jag har gjort, eller jag har inte missat massa, men jag har missat Persona-serien och kastat mig direkt in i 4. Jag har hört att de är väldigt fristående ifrån varandra. Så rekommenderar jag faktiskt, om man är särskilt intresserad av japansk kultur, förutom de här JRPG-elementen, så är det ett slags... vad heter det? Simultanspel nästan, att du går i skolan och träffar vänner och gör läxa och allting sådär. Någon slags Pokémon, och man skapar relationer med andra klasskamrater som påverkar storyn och sånt också. Låter töntigt, det är lite quirky, men det är jävligt coolt och snyggt och roligt faktiskt. Samtidigt ser det ett schysst Twin Peaks mordmysterium som ligger, som har den röda tråden i den här berättelsen också.
Låter väldigt bra faktiskt.
Ja, Persona 4 lär ju du känna igen, Niklas.
Ja, jag vet vad det är.
Har du spelare?
Nej.
Nej, klart du inte har. Emil, har du spelare?
Nej, jag har inte spelat något av Persona.
Du vet inte ens vad det är?
Jo, det vet jag. Men jag är inte så inne i JRPG. Eller RPG överhuvudtaget.
Det var allt för oss.
Jävligt konstigt ord på slutet.
Glöm inte att gå in på Facebook och gilla oss, tycker jag. Tommy filmar Niklas och Emilio. Samt kan ni ge några stjärnor faktiskt på IGN. Ni kan mejla oss också på tnepod@gmail.com om ni har några frågor. Eller ni kan skriva i Facebook.
Ska de ge oss stjärnor på IGN?
Så är IGN. iTunes.
Inte ett rätt.
De har lyckats spilla att vi har ett iPhone-spel som är på väg. Så vi kan ge stjärnor på IGN.
Ja. Hej då.
Hej då.